Så vi ska gå och fortsätta till Efesierbrevet kapitlet. Förra gången så tror jag att vi tittade på 19 och 20. Om jag inte minns fel. Nu ska vi i alla fall titta på verserna 20 till 23. Och lära oss om Jesu överlägsenhet över allting. Jesu överlägsenhet över allting. Jag läser från Svenska Folkbibeln 2015. Efesierbrevet 1:20-23. Den kraften lät han verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, högt över alla härskare, makter, krafter och herradömen och alla namn som kan nämnas, inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvud över allting gav han till församlingen, som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Vers 20 börjar här med den kraften. Står inte med i grundtexten, men knyter an till vad som står i vers 19. Paulus här har bett för Efesierna. Han har berättat om hur Fadern utvalt dem, Sonen återlöst dem, Anden satt sitt sigill på dem. Han har bett för dem från vers 15. På grund av detta då jag hört om tron ni har i Herren Jesus och kärleken, den till alla de heliga, så upphör jag inte att tacka för er när jag nämner er i mina böner. För att Gud, och där kommer hans bön i vers 17, att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande till en insikt om honom, då era ögon har upplysts, era hjärtans ögon har upplysts till att ni förstår, eller till att ni ska förstå vad är hans kallelses hopp och hur överdrivet, överträffande stor hans makt är för er troende enligt hans maktskrafts verksamhet. Och så vers 20, som han verkade med den här stora kraften. Så det han börjar med att säga i vers 19, de ska förstå vad är hans överträffande, överflödande, överdrivet stora kraft. Detta ber han för att de ska förstå, som de i viss mån har förstått, som de i viss mån har upplevt. Men han ber för att de ska förstå detta. Men så är det som att han stannar upp. Han inser att jag ska inte bara be för att de ska förstå vad den här kraften är, utan jag ska också berätta vad är den här kraften jag talar om, hur överträffande, överdrivet stor är kraften. Så han gör en avstickare från sin bön för dem. Han gör ett sidospår för att tala om den här Guds stora makt och kraft, och tala om Jesu uppståndelse och upphöjelse, den här kraften som Gud verkade med. Hur stor är den? Hur överträffande, överdrivet stor är egentligen Guds makt? Så han talar om den här makten uppväckte Jesus från de döda. Den här makten satte Jesus Kristus på Faderns högra sida i himlen över alla myndigheter som någonsin finns, som någonsin har funnits, som någonsin kommer att finnas nu, då och i den kommande världen. Och gav honom som är huvudet, överlägsen över allting, gav honom till församlingen som är hans kropp. Så hur överträffande stor är Guds kraft för oss som tror? Det är det som han beskriver här i förbifarten, eller gör en avstickare att göra, alltså tala om Guds makt i att upphöja Jesus och också hans överlägsna stora makt, överlägsenhet över allting, inklusive församlingen och de förlorade, och hur den här makten verkar för församlingen, hur den är i, hur den här kraften är för församlingen, för de som tror. Så han verkade, det här var den överträffande storheten av hans kraft, vers 19, den här styrkans makts verksamhet, slutet av vers 19, som han verkade, början av vers 20, den som han verkade, grekiska ordet energesen, han har använt flera synonymer för kraft, makt, verksamhet i vers 19. Dynamis, energeia, kratos, ischios. Och här den här mäktiga, kraftiga makten verkade han i det när han uppväckte Jesus Kristus från de döda. Så för det första hans stora makt i att uppväcka döda till liv. Och inte bara vem som helst, inte bara vilka döda som helst, utan ingen mindre än Jesus Kristus själv. Vi hörde lite om detta i morse i predikan om Jesus. Om någon är var död, så var det Jesus Kristus själv. Man kan säga att han var dödast av alla. Han hade blivit korsfäst, men innan dess han hade blivit korsfäst, så hade hans kropp genomgått en svår, hård tortyr med piskrapp. Hans rygg hade slitits sönder av piskor med såna här taggar på, som de hade piskat sönder hans rygg med. De hade satt en törnekrona på honom, de hade slått honom i huvudet med käppar. Han hade genomgått ett outhärdligt kroppsligt lidande, ett sådant lidande som jag tror, bland alla de tortyrmetoder som jag har läst om, så tror jag att korsfästelsen, och särskilt Jesu korsfästelse, var den allra värsta tortyren som någon människa någonsin har genomlidit. Och hans kropp, vilket skick hans mänskliga köttskropp var i, där när han dog på korset, det var den mest hopplösa personen någonsin. Om någon inte skulle gå att rädda, så var det Jesus. Om någon sedan dessutom inte skulle kunna gå att uppväcka från de döda, så skulle det vara Jesus. Han dog på korset. De stack spjutet i hans sida för att försäkra om att han verkligen var död. Det rådde inga tvivel om att han var död. Han hade inte svimmat av, utan han hade verkligen avlidit. på korset när han pustade ut sin sista suck. Och inte nog med det, han blev också, som vi hörde om i morse, han blev inte slängd på soptippen så att någon skulle kunna komma dit och försöka resuscitera honom eller uppväcka honom. När han blev instängd, hans döda lik blev instängt i en klippgrav. Man rullade för en stor stenbumling. Man satte en försegling över stenbumlingen. Man satte två vakter, eller flera, framför stenen så att ingen skulle kunna komma ut därifrån och ingen skulle kunna komma in dit. Så om någon var hopplöst död, dödast av alla, så var det Jesus. Och här visas Guds makt i att uppväcka döda, inte bara att uppväcka någon från en jordgrav, utan en helt söndersargad människokropp, ett lik instängt i en grav. Det är som att det var en uppvisning av hur stor uppståndelsekraft Gud verkligen har. Vi som är kristna och förstår vår bibel, och vi lever med det faktum att Gud är allsmäktig. Vi har levt med detta faktum i 2000 år som kristna och trott och lärt att Gud är allsmäktig och kan göra precis vad han vill. Och kanske är det lätt för oss att tänka att ja, men Gud är allsmäktig, han kan göra vad han vill. Det var inget speciellt med att han återuppväckte Herren Jesus från döda. Det är inget svårt för honom. Absolut var det inget svårt för honom, då han är allsmäktig och kan göra precis allting. Men det var ändå en uppvisning av hans stora makt i att uppväcka Herren Jesus från de döda. Och någonting som skulle väcka förundran bland romare, bland greker, bland judar, att Gud kan verkligen uppväcka så hopplöst döda, med de avgudar som de trodde på, eller med den felaktiga bild av Gud som judarna hade, där en del inte ens trodde att döda uppstod. Så var detta en uppvisning av Guds mäktiga kraft som han verkade i att uppväcka Jesus från de döda. Hans hopplösa, sönderförstörda lik, instängt, förseglat, kom till liv, kom ut ur graven, kom ut med en helad kropp, en förhärligad kropp. Visserligen kunde de se märkena i hans händer och i sidan, men det rådde inget tvivel om att det var ett mäktigt mirakel, ett under som hade skett. Och det här är Guds mäktiga kraft som verkar i församlingen också. Men inte bara alls makt, inte bara att Gud gör häftiga mirakel och uppväcker döda. Det är inte det som är syftet. Det ska förundras över Guds makt och förstå hans stora makt i att göra detta. Men syftet med detta var att upphöja honom, föra honom till himlen. Himmelsfärden är implicerad här, där det står att han är satt på Guds högra sida. Himmelsfärden nämns inte, men hans upphöjande och sättandet av honom på faderns, på sin högra sida, implicerar att han kom inte bara upp ur graven för att gå omkring på jorden, utan fördes också upp i himlen, upp från jorden, upp till den himmelska världen, till Guds tron, och sattes ner på den högra sidan om Gud, fadern. Tänk på den tiden, Hade man inga flygplan här idag så kanske det inte är så något konstigt att tänka sig människor som flyger upp till himlen med flygplan. Mänskliga maskiner kan ta oss upp till himlen. Men det är inte den fysiska himlen som vi talar om här, utan den andliga himmelska dimensionen. Och att människor alls kunde flyga upp till himlen var otänkbart. Men den här människan, Jesus Kristus, Gud och människa, men hans mänskliga natur fördes upp till himlen, till härligheten, och sattes till höger om Gud Fader. Så Guds makt i att upphöja. Vi tänker på människan Jesus Kristus och att sätta honom på tronen. Så för det tredje visas Guds makt i Jesus på tronen och den överförda makten som Gud har gett åt Herren Jesus. Jesus är satt till höger på Faderns högra sida i himlen. Också detta inte så märkligt uttryckt för oss kanske, att någon sitter ner, men att sitta ner i himlen för de hebreiska, i den judiska mytologin eller religionen, så som de skulle tänka sig det, så är det endast Gud själv som får sitta ner i himlen. De har bilder eller föreställningar om himlen, eller hade det i sina utombibliska utsagor. Det finns säkert i Gamla testamentet också, men bildspråket var att det är Gud som sitter i himlen. Och de andra som är i himlen, änglar, står upp, de tillber honom, de går omkring, de utför tjänst till Gud, de tjänar Gud. Det är endast Gud som får sitta i himlen. Det är endast Gud som sitter i himlen. Och tanken på att någon annan skulle sitta ner i himlen än Gud själv vore hädiskt. Och det finns också heretiska texter inom den judiska världen där jag tror att någon hade skrivit att det var en ängel som satt ner i himlen, och den här texten förkastades som heretisk. Så vad Paulus här antyder med att Jesus är satt på Guds högra sida, det är ett högt privilegium, något som endast Gud själv skulle få göra. Om vi tänker mer, innebär det att han sitter i himlen, innebär att hans försoningsverk är färdigt. Det han kom för att göra är fullbordat. Det är färdigt. Han blev inte upphöjd till himlen för att arbeta, för att tjäna Gud. Han blev själv upphöjd till himlen för att sitta som Gud och bli betjänad och tillbe Dias. Och förstås det att han är på Faderns högra sida är också att han vädjar för vår sak, för församlingens skull. Och det går in i det här med hans makt som är verksam för församlingens skull, för de som är troende. Så han är här satt på tronen. Vers 21, han är satt högt över alla makter. Han är inte bara satt ovanpå alla makter, utan satt högt över alla makter. högt upp ovanför, över alla makter som finns. Och han räknar upp olika ord för makthavare, furstar, välden, herradömen, krafter, myndigheter. Han använder de här stora och höga uttrycken för att måla upp hur högt upp har Jesus upphöjts. Han talar om de goda änglarna, de makterna och krafterna som änglar är. Han talar om onda änglar och onda andar. Längre fram i Efesierbrevet så kommer han att också tala om andemakterna uppe i himlarymderna. Han talar med detta målande språk. Han vill inte säga bara att Jesus har upphöjts över änglar och demoner och kungar, utan han använder så många synonymer han finner lämpligt, men flera synonymer för makter och makthavare och furstar och välden och väldigheter och myndigheter och auktoriteter och allt sådant. Kanske gör han detta för, som han gör i Kolosserbrevet, där det finns några som han talar om, människor som går upp i hög travande syner av änglarna och deras tillbedjan, eller går upp i syner och tillber änglar. Kanske vill Paulus också här gå in i polemik mot den här tanken och säga att Gud är minsann, Gud är högst, högre upp över alla änglar. Det är inte änglar som ska tillbes. Det är inte änglar vi ska tänka på. Vi ska inte fokusera på att änglarna, som är större än oss visserligen, att de skulle vara något objekt eller ämne för våran tillbedjan. Nej, det finns en högre än alla de, en som har satts högt upp över alla dessa. Och endast han ska vi tillbe. Det är endast han som sitter i himlen som vi ska tillbe. Så änglar, andemakter, goda som onda, men också mänskliga makter och myndigheter. Som vi ser att ordet för myndighet eller makt, exousia, som Paulus använder i Romarbrevet 13, där han talar om mänskliga myndigheter eller överheten, makter, och säger att det finns ingen myndighet utom genom Gud. Också de här, såväl änglar som mänskliga makter och myndigheter, har Jesus upphöjts högt upp över. I Uppenbarelseboken 1:5 står det att Jesus är härskaren över jordens kungar. Han är härskaren över jordens kungar. Också i Uppenbarelseboken 17:14 så är han kungarnas kung och herrarnas herre. Och detta har han upphöjts till av Gud. Han har upphöjts över de här makterna, och så nämner han alla namn som kan nämnas, eller alla namn som någonsin har blivit nämnda, alla namn som har nämnts. Han står högt över alla namn. Det finns många olika namn på änglar. I Bibeln har vi serafer, keruber, väsen, olika namn som änglar benämns med, och namn på onda andar finns också, demoner, orena andar, onda väsen, djävulen, djävlar, Belzebub. Det finns många olika namn på alla de här änglarna och andemakterna, som kan nämnas. Eller så talar han om namn som titlar, som de som nämns ovan. Furstar, välden, herrar, furstendömen, baroner, grevar, kungar, prinsar, prinsessor, drottningar. Vad det än är så inkluderar han allting det här i att han är satt över alla namn som har nämnts. Hur höga och högtravande namn som de här människorna eller andarna än har, så har Kristus Jesus det högsta namnet som finns. Det som vi läser om i Filipperbrevet 2:9, som också talar om precis samma sak här, att Herren Jesus Kristus, trots att han var jämlik med Gud, så såg han det inte som något att greppa tag i, att vara jämlik med Gud, han som existerar i form av Gud, utan han tömde ut sig själv, tog form av en slav, en människa. Han blev kött, han blev en människa. Han gick ner från sin höga position, gick ner som människa, lydig Gud Fadern, lydig ända in i döden, döden på korset. Och från detta förnedrande, från denna ödmjuka lydnad, så blev han upphöjd. Gud upphöjde honom och gav honom namnet som är över alla namn, för att i Jesu namn varje knä ska böjas och varje tunga ska bekännas, Gud Fadern till ära, att Kristus är Herren. Kristus är Herren. Så han upphöjdes på grund av sin lydnad, upphöjdes, uppväcktes genom Guds mäktiga kraft, upphöjdes till himlen, sattes på Faderns högra sida, upphöjdes över alla makter, över alla namn, och gavs det namn som är högst av alla. Alla namn som någonsin nämnts och någonsin kan nämna i den här tidsåldern och i den kommande tidsåldern, i de kommande tidsåldrarna, de evigheter av eoner, så kommer det aldrig att komma något namn som kan nämnas som är högre än hans namn. De kommer alltid och för alltid och för evigt att vara under honom. Vers 22. Det är lagt under hans fötter. Allt underordnades under hans fötter, bokstavligen. Och här anspelas det på flera ställen vi känner igen från Bibeln, men framförallt Psaltaren kapitel 8, eller psalm 8, vers 6, som är en, som här avslöjas att den uppfylls av Kristus. Det står i psalm 8, 8 och 6 i engelska, men 8 och 7 i svenska biblar, där det står: du, alltså Gud, du satte honom till Herre över dina händers verk. Allt har du lagt under hans fötter. Här talas om i psalm 6, eller psalm 8, om hur ståtligt Guds namn över hela jorden, hur han satte människan. Och det talar här om den här människan som under en tid gjordes mindre än änglarna, eller under en tid gjordes han som om han saknade Gud en aning. Men sedan igen så satte du honom satte Gud honom till herre över dina händers verk och lade allt under hans fötter. Och detta säger Paulus var vad som hände med Jesus. Jesus kom ner som människa, avsade de förmåner som han hade som Gud, gick ner som människa, ödmjuk tjänare, dog på korset och sedan uppväcktes, återuppstod och upphöjdes överallt, och allt lades under hans fötter. Det var också där som det var tänkt att Adam skulle göra. Adam skulle lägga allt, skulle lägga jorden under sina fötter. Men det gjorde aldrig Adam. Istället så syndade han och lade jorden under förbannelse. Men det som Adam inte gjorde, det gjorde Herren Jesus Kristus. Och igen, det här ordet för att lägga allt under hans fötter är hypotasso, det grekiska ordet för underkastelse eller underordnaden, en ordning under någonting som är satt, placerat under någonting. Vi läser om hur ni hustrur ska underordna er era män. Vi läser om hur församlingen ska underordna sig Kristus. Vi läser här om hur allting underordnas Kristus. Det är en absolut underordning av allting. Allting ska underordnas, underkastas. Allting har underordnats och lagts under hans fötter. Det är en absolut underordning. Också det här med att det är under hans fötter. Allting, hans fiender skulle läggas som en fotapall under hans fötter. Och så vidare. Så Herren Jesus Kristus är, ser vi här i den här texten, som insatt av Gud som kung, härskare över allting, över universum. Vers 22. Han är huvudet över allting, över allt, över alltet, över universum. Han är satt som universums härskare, den suveräne, enväldige, envåldshärskaren över universum. Han är överlägsen precis allting, allt det som kan nämnas, som finns i universum, utanför universum, i andra andliga dimensioner, i kommande tidsåldrar, i nuvarande tidsåldrar. Allting är underlägset honom, och han är överlägsen precis allting, precis allt detta. Och det kan vi säga som kristna, men det visste vi redan. Vi vet ju redan att Jesus är Gud. Det är klart att han är störst över allting, högst över allting. Han är allting skapare. Han är, som vi läser i Kolosserbrevet 1:16, där de här sakerna också nämns, i honom, Kristus, vi vet att i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga, det osynliga, och räknar upp sådana här saker, tronfurstar, herradömen, makter och väldigheter, allt är skapat genom honom och till honom. Vi vet redan det här. Vi vet att Jesus är Gud, han har skapat allt, det är klart. Det är klart att allting är underordnat honom. Det är klart att han är överlägsen och allsmäktig och suverän. Varför behöver vi tala om det här? Men det är inte bara så, inte bara för att han är Gud, inte bara för att han är skapare som han är överlägsen och suverän över allting. Det är inte det som Paulus är inne på här. Utan också som människa. Som människa är han överlägsen allting. Suverän över allting. Härskar och råder över allting. Det är en människa. En människa som härskar över universum. En människa. Gudamänniska förstås. Men en människa. En sann, verklig människa av sött och blod är insatt som konung och härskare och herre över världen, över alltet, över alla, över allt och alla. Han är Guds messias, den smorde som har igen lytt Gud, gjort sin uppgift, varit lydig Gud fadern, gjort det som han var utsedd till att göra före jordens grund blev lagd. Han utförde försoningen, fullbordade verket han kom för att göra och har förtjänat sin plats på tronen som människa, som kung över universum. Filipperbrevet 2 igen. Gud upphöjde honom på grund av detta och satte honom över allting, gav honom namnet över alla namn. Den här mäktiga Guds kraft som är obegriplig och som vi behöver, som Paulus ber för här, att vi ska förstå hur stor den här väldiga kraften är. Han är satt som Messias, kung över hela universum, som människa. Och sedan slutet av vers 22 och in i vers 23, församlingen. Han är också kung i synnerhet över församlingen, sitt eget folk som han har återlöst, köpt, fått som förvärv åt sig själv, sitt eget arv som han har köpt med sitt blod. Men inte bara det. Det här uttrycket som vi läser i vers 22 kan tolkas rätt eller fel. Han är given till församlingen som huvud över allting. Han är inte bara given som huvud över församlingen, som det kan låta som av vissa översättningar, att han är given som huvud över församlingen, utan det som står här är att han gavs, han som är huvud över allting, alltså huvud över universum, kung över universum, gavs åt församlingen. Han är församlingens huvud, läser vi om på här och på andra ställen i Bibeln. Men det är inte det som Paulus uttrycker här. Han säger att han som är huvud över allt är given åt församlingen. Så vad är skillnaden här då? Varför har det betydelse att formulera det på det sättet, att han som är huvud över allting är given åt församlingen? Jo, det visar att Jesus tillhör församlingen och hans den makt, den auktoritet som han har är inte bara över oss och vi lyder honom, men också för oss. Den är verksam i oss och för vår skull. Hans stora makt är på vår sida, eller vi är på hans sida. Hans stora makt verkar för oss och han är för oss. Han är given för församlingen. När han gavs i döden så gavs hans kropp och blod åt församlingen för att frälsa församlingen. Som vi läser här i Efesierbrevet 5:23. Han är frälsaren för sin kropp. Ty en man är sin hustrus huvud. Efesierbrevet 5:23. Liksom Kristus är församlingens huvud. Han som är frälsare för sin kropp. Så vad han riktar in sig på här är inte bara att han är en kung som styr över oss och regerar oss och som vi ska lyda. Det ska vi göra, men det är inte det som han är inne på här, utan han är inne på att den här makten och kraften är verksam för vår skull, given åt oss. Han är given i döden för oss, för församlingens skull. Det han gör just nu, där han är på faderns högra sida, handlar han för vår skull. Han medlar mellan oss och Gud. Han är människan Jesus Kristus. Gud är en och en är medlare mellan Gud och människor. Människan Kristus Jesus, som sitter på faderns högra sida och vädjar för vår skull. Romarbrevet 8:34. Vem är den som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött. Ja, än mer, den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss, eller bokstavligen vädjar för vår sak. Han för vår talan inför Gud och är verksam och verkar för vår skull. Församlingen har den förmånen, inte bara plikterna, inte bara det att vara underordnad på ett särskilt sätt under Herren, utan också förmånerna som det innebär att ha honom som kung, som mäktig härskare och regent, som frälsare och som medlare. Så står det om församlingen. Den är hans kropp. Vers 23. Fullheten av den som uppfyller allt i alla. Också här får vi vara noga med, så vi förstår korrekt. Vad syftar vad på? Det står fullheten. Låt oss se på det. Församlingen som är hans kropp. Fullheten av den som uppfyller allt i alla. Vad syftar fullheten på? Är det Jesus som är fullheten här i texten? Nej, för det står fullheten av den som uppfyller allt i alla. Den som uppfyller allt i alla är Jesus, Herren. Men det står om en fullhet som är av den som uppfyller allt i alla. Vad är det? Ja, det är det som är hans kropp. Fullheten. Fullheten är hans kropp, församlingen. Det är församlingen här som är fullheten. Hoppas ni hängde med, eller om jag krånglar till det. Men summan av allting är att församlingen är fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Eller utfyllnaden, eller fullheten, eller Jesu fullhet är församlingen på något sätt. Som ett huvud har inte bara ett huvud utan också en kropp. Så är Jesus som huvud har också en kropp som är församlingen. Man kan också likna det vid vad är en kung utan ett rike. En kung utan ett rike är bara en kung men inte fylld eller uppfylld eller kan inte uppfylla inte det som han ska vara kung över. Men församlingen har den förmånen att kallas fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Det är också som ett huvud kompletteras av sin kropp. Eller som en, som man också är inne på längre fram, en man kompletteras av sin hustru. På ett mystiskt sätt här så är det likadant med förhållandet mellan Kristus och församlingen. Huvudet och kroppen, brudgummen och bruden. Inte som att han inte i sig själv är full och komplett, men vi får kallas, församlingen får kallas hans fullhet. Församlingen har hans förmåner, har hans auktoritet. Hans auktoritet är verksam för vår skull. Hans auktoritet är också given åt församlingen. Att göra vissa saker som i Matteus 18 och 15. Där vi talar om församlingstukt. Sen i vers 18 så talar om det som ni binder på jorden ska vara bundet i himlen. Det som ni löser på jorden ska vara löst i himlen. Här ger Jesus sin befogenhet till församlingen att binda och att lösa och att ha auktoriteten att göra det. Och så säger han, där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem. När två eller tre kristna vittnen, en församling, har samlats och under Herren Jesus har utfört den här processen med församlingsdisciplin, tala med den, om du ser en broder synda, tala med honom mellan fyra ögon. Om han inte lyssnar, ta med dig två till. Om han inte lyssnar, ta saken inför församlingen. Om han inte lyssnar så ska han vara som en hedning eller publikan. Det är inget som församlingen i sig själv skulle kunna få göra eller säga vem som är frälst eller inte. Men Jesus har sagt att ni får den här befogenheten som församling. Att när ni tillsammans enas om att en person, den här personen lever i synd. Den här personen vill inte lyssna på er. När personen omvänder sig inte från sin synd. Då har ni auktoriteten, befogenheten att utesluta den här personen från gemenskapen och så att säga utförklara att den här personen är inte frälst. Ni har makten att binda honom i hans synder på jorden. Och det gäller också i himlen. Eller om han omvänder sig, om han lyssnar, om han vänder om från sin synd, gör bättring, så har ni också makten att lösa honom och förklara att han är frälst. Han får fortfarande vara, eller hon får fortfarande vara medlem i församlingen och räknas som en frälst. Det här är auktoriteten som Jesus har gett till sin församling. Församlingen är också som Kristi kropp på jorden, hans representant på jorden. Och på så sätt så är det också att församlingen, när den uppfyller jorden som Kristi representant, så uppfyller Kristus allt i alla på ett sätt. Det knyts också an till den makt som han har, som i Matteus 28 och 18-20. När Jesus talade till sina lärjungar efter uppståndelsen, då trädde Jesus fram och talade till dem och sa: jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla allt vad jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut. Den här makten som är given åt Jesus, makt, all makt i himlen och på jorden, är med församlingen i dess mission när den ska lyda, uppfylla missionsbefallningen och uppfylla jorden med evangeliet, med församlingar. Bilda församlingar på varje ort. Där är Jesus och hans kraft och hans makt och myndighet med dem. Och som hans representanter så kommer de, församlingen, över jorden att uppfylla jorden. Och så uppfyller han allt i alla, för att församlingen är hans representant. Och den här väldiga makten, den här Guds makt som är verksam i församlingen, Kristi, inte bara kraft att utföra mirakel, det är inte det vi är inriktade på. Det är hans myndighet, hans höghet över höghet, över allting. Jesus står över alla mänskliga makter och andliga makter. Alla mänskliga makter som vi ser idag, med alla maktgrepp som görs, alla auktoritära grepp som görs av mänskliga myndigheter och regeringar, som vi ser på ett särskilt sätt i den här tiden, som vi ser flytta fram sina maktpositioner. Hur mäktiga de än är, hur skräckinjagande de än verkar med sina restriktioner och repressalier, så är de fortfarande under Kristi herravälde. De kan inte göra mer än vad han tillåter dem att göra. Och de i sin blindhet tror att de är mäktiga, att de är jordens mäktigaste regeringar, mäktigaste män. De vet inte att de är bara under, långt ner under Kristi herravälde, och kan inte göra mer än han tillåter. Och det här är en trygghet för oss, församlingen, för hans makt verkar för oss, hans myndighet verkar för oss. Vad regeringarna än kan göra, vad myndigheterna än försöker att göra mot hans lilla jord, hans församling, så kan de inte lyckas. De kan döda oss, men de kan inte göra oss någon verklig skada, som en martyr ska ha sagt. De kommer inte att kunna jäcka Kristi rike från att bredas ut över jorden. De kommer inte att lyckas med att försöka ta över makten och herraväldet över jorden. Hur mörkt det än ser ut, hur det än ser ut för oss idag, hur hopplöst det än ser ut, vet vi att de kan inte stoppa Gud. De kan inte stoppa Herren Jesus. De kan inte stoppa hans rike. Inte ens helvetets portar kan stå emot församlingen. Då kan inte jordens portar göra det heller. Och vi vet att vad de än gör, vad de gör, så är vi trygga i honom. Och vet att han också kommer att ställa dem till svars en dag för vad de gör, för allt. Allt djävulskap som de någonsin håller på att göra, som de gör just nu. Samma sak är det med demoner. Det finns många religioner och till och med kristna uppfattningar om att Gud är i krig med demonerna och djävulen, och att det är en sorts dualism där det är en ond kraft och en god kraft som ständigt krigar mot varandra och försöker vinna överhanden. Så är det inte heller. Det råder inget krig där Gud kan förlora, där Jesus kan förlora. Det är bara en uppvisning av Guds mäktiga makt. Inte ens demonerna kan göra mer än vad Gud tillåter dem att göra. Vi, hans församling, är inte mycket för världen. Vi är inte starka, vi är inte förmögna, vi är inte rika, vi är inte högt aktade. Inte vi som lokal församling och inte heller den globala kristna församlingen över jorden. Det är alltid en liten, till synes svag, till synes plågad, förföljd, liten fårajord, som inte ser mycket ut för världen, men den kommer att besegra genom hans kraft. Den besegrar genom hans kraft. Som vi läser om i Uppenbarelseboken, genom Kristi blod besegrar de ondskans makter, något sånt. Vi besegrar synden genom honom, genom hans kraft som verkar i oss. Vi har del i hans uppståndelse. Han har väckt oss från våran dödhet i synden, väckt oss till nytt andligt liv, gett oss sin ande i oss, gett oss kraften att besegra synd i våra liv, att strida mot synden, att döda synden, döda kroppens gärningar genom anden. Han har gett oss sin uppståndelsekraft, och vi har del i hans uppståndelse. Lägger fram i kapitel 2, vers 6. Han har uppväckt oss som var döda genom våra överträdelser och synder. Inte bara det, vi har del i hans fysiska uppståndelse en dag. En dag kommer den här makten att verka och väcka våra döda kroppar, våra fysiska döda köttskroppar till liv och ge oss nya andliga, som Paulus uttrycker det också, förhärligande kroppar i härlighet. Guds kraft som verkar i församlingen, den här kraften och den här mäktiga kungen Jesus Kristus, han är för oss. Han är på vår sida, vi är på hans sida. Saken är hans. Han kommer att segra. Om Gud är för oss, så kan ingen stå emot oss. Ingen djävul kan anklaga oss inför Gud. Vår synd är borttagen genom lammets blod. Ingen djävul kan anklaga oss och få bort oss från Guds förlåtelse och frälsning. Inga makter eller död eller liv eller något annat skapat kan skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus. Kristus Jesus är den som har dött, ja, än mer, som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss. Församlingen, vi är hans kropp. Precis som mannen, maken, är befalld att älska sin hustru som sin egen kropp, så älskar Kristus sin församling, sin brud, som han har köpt med sitt blod, som han har tvättat ren med sitt blod. Han älskar sin församling som sin egen kropp. Den är hans kropp. Och ingenting kan skilja oss från den kärleken, vare sig onda andemakter eller onda mänskliga makter. Ni är också på vår sida i en evangelisation, i missionen, i att uppfylla missionsbefallningen, den här makten och myndigheten som han har given åt sig, är med församlingen när den går ut på sin mission för att uppfylla jorden med evangelium. Du som kristen, beter du dig, ser du att Jesus är ditt överhuvud, ditt huvud, din suveräne herre, din härskare. Så många kristna idag, om de ens är kristna, ser bara Jesus som deras kompis. Deras kompis, deras låtsas kompis som är snäll mot dem, som ger dem terapi när de behöver det, som en gudomlig nallebjörn, som en snuttefilt. Det är sant att Herren Jesus är våran tröst. Det tröstar oss, men det som tröstar oss är det att vi ser hans stora överhöghet och makt över allting. Och inte att vi ser honom som en snäll nallebjörn som vi kan krama när vi behöver det. Så många ser honom som en hippie. En snubbe med kaftan och långt hår som går runt och är snäll och också inte gör några maktanspråk. Allting är coolt, allting är bra, allting är okej. Han är cool och han vill vara din kompis igen. Inte som universums konung och härskare som kommer att och som lägger allting under sina fötter. Så många har en terapeutisk, deistisk syn och är inte alls kristna. Men som sagt, har man den här höga synen, för den där nallebjörns hippie kompis synen, den kommer inte att hålla i längden. Till slut så märker du att det håller inte. Men när du har en hög syn av Jesus som suverän, som styr allting efter sina ändamål, som är högt över alla makter och välden och härskare och allting som finns, det är det som kommer att ge dig tröst och hopp. Det är det som kommer att hjälpa dig i ditt liv. Att veta att saker som händer, dåliga saker som händer, samverkar till det bästa. Dåliga saker, ondska, sorg, hårda saker som drabbar, är inte slump saker, utan det är utportionerat efter hans visa tycke för att nå det bästa målet för dig, för att uppnå att du ska bli lik honom, Herren Jesus, och fullbordas i Kristus likhet. Men även de som är otroende, ni som inte tror och lyssnar, Herren Jesus är över er och han kommer att härska över er. Han kommer att krossa er som lerkrukor med järnspira om ni inte omvänder er. Så många dyrkar änglar och andar, till och med demoner. Eller katoliker som inte erkänner Jesus, att Jesus är huvudet. De tror att påven är kyrkans huvud, att påven är Kristi ställföreträdare på jorden. Så fel de har när vi ser att Kristus är given som huvud överallt åt församlingen. Att församlingen är Kristi kropp på jorden, Kristi representant på jorden. Och att inte någon vanlig människa eller biskop eller ärkepåve är huvud över församlingen, över Kristi församlingen. Utan att Kristus är huvudet. Eller kanske de mest tragiska av alla är satanisterna. Inte de lavej-satanisterna som har det som filosofi, utan de verkliga djävulsdyrkarna. Som vet med sig att de tillber djävulen, som tillber en demon. En demon som är underkastad Herren Jesus, tillber dem. En demon som aldrig kommer att vinna, hur många blodsslaktritualer de än håller på med, som de tror att de ska ge kraft till djävulen, eller vad de syftar till. De tror fel. De är tragiska. De tillber en demon som till slut också kommer att kastas i sjön som brinner av eld och svavel. De förstår inte att Gud, djävulen kan inte göra mer än Gud tillåter. De förstår inte att Gud bara, eller djävulen bara är använd också av Gud som en marionettdocka till Guds egna syften, som Gud använder för att bringa ära åt sig själv. Nej, vilka ni än är, vilka falska religioner ni än tror på, eller vilka gudar ni än påstår att ni förnekar, så spelar det ingen roll. Herren Jesus Kristus är eran Herre och ni är underordnade honom. Vare sig ni erkänner det eller ej, en dag så ska ni också böja knä och erkänna att han är Herren. Filipperbrevet 2:10-11. I Jesu namn ska alla knän böja sig. Alla knän böja sig och alla tungor bekänna. Gud Fadern till ära, att Jesus Kristus är Herren. Förr eller senare, vare sig ni gör det nu eller senare, så kommer ni att böja knä för Herren Jesus och erkänna honom som sin Herre, som eran Herre. Om ni gör det nu, om ni med er mun bekänner att Kristus är Herren och ert hjärta tror att han, Gud har uppväckt honom från de döda, så ska ni bli frälsta. Men om ni väntar tills det blir för sent, så kommer inte er bekännelse att betyda någonting. Då är det för sent. Då är ni framför hans tron. Han kommer att döma er. Och det står Psalm 2:9 om Herren Jesus. Han ska krossa dem med järnspira, slå sönder dem som lerkrukor. Samma sak i Uppenbarelseboken 19:15-16. Om Jesus, ut ur hans mun kom ett stort svärd, skarpt svärd som han ska slå folken med, och han ska styra dem med en järnspira. Och han trampar Guds, den allsmäktiges, stränga, vredes, vinpress. Och på sin mantel och på sitt höft har han ett namn skrivet: Konungernas konung och herrarnas herre. Vilken sida kommer du att vara på? Kommer du att vara i Guds rike i församlingen och ha honom, hans kraft, hans medlande kraft, hans blod verkandes för dig så att dina synder är förlåtna och du har evigt liv i hans rike för evigt? Eller kommer hans mäktiga, allsmäktiga, suveräna envälde att härska över dig som en järnspira, krossa dig som en lerkruka, trampa dig som vindruvor i vredes vinpressen, den allsmäktiges stränga vredes vinpress? Om ni inte har gjort det, omvänd er nu. Kyss sonen så att han inte vredgas. Nu är tiden att omvända er och bekänna Herren Jesus. Böja knä för honom. Erkänna att han har makten. Han har anspråk på era liv. Han har myndigheten. Herren Jesus har dött i syndares ställe på korset. Han har återuppstått genom Guds mäktiga kraft. Han är satt högt över alla makter och välden, och den här Guds makten som Jesus har är verksam för församlingens skull i församlingen. Han härskar och råder över allting, och det är en förmån att vara med, tillhöra honom som hans brud, som hans kropp, som hans församling. Låt oss be. Herre våran Gud, vi kommer inför dig genom din son Jesus Kristus, honom som du har uppväckt från de döda, honom som du har satt på din högra sida i himlen, högt över alla troner och herravälden och härskare och myndigheter och makter och änglar och demoner och människor och kungar och presidenter och förbundskanslar och statsministrar och alla adelstitlar och namn som kan nämnas. Den stora makt som du har gett och myndighet som du har och som du har gett till honom och som du har givit som huvud åt allt, som huvud överallt åt oss, din församling. Vi tackar dig. Vi tackar dig för orden vi fått lära oss här, och vi ber som Paulus att vi ska fortsätta få insikt, fortsätta lära oss, fortsätta få veta hur stor din makt är i oss som tror, hur stor makt som verkar för vår skull åt oss. Gud, lär oss detta ständigt. Och Herre, hjälp oss att lyda dig med din kraft. Kuva oss, kuva vårt kött och kuva de icke-troende som lyssnar här. Böj dem efter din vilja, Gud. Ge dem ny födelse, ge dem den uppståndelse från de döda som du gett åt Jesus, som du utfört för oss som är här. Uppväck deras döda, de som är döda i sina synder. Uppväck dem så att de lyssnar och hör dessa ord här och erkänner att din son Jesus Kristus är Herren. Allt detta för din sons skull. Och låt hela jorden uppfyllas av din härlighet, uppfyllas av församlingar, uppfyllas av din kropp. Herre, gör det som är sant nu också sant ännu mer. Uppfyll allt i alla. Vi ber detta i Jesu namn. Amen.